Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden.
Unwanted family guests are like fish. They start to stink after 3 days. So what's the best mattress for them this holiday season? Definitely not a Nectar. Then they'll never leave. Flip those fish your old mattress and put your human body on a Nectar. Prices start at just $499 and you get $399 in accessories thrown in, plus $100 off, a 365-night home trial, and a forever warranty. A fresher deal than your Macarelli mother-in-law, right? Go to NectarSleep.com.
Välkommen till The Long Gammon Podcast. Jag heter Robin och med mig har jag Jens. Och idag kommer vi prata om mordet på James Bulger. Känsliga lyssnare varnas.
Det är den 12 februari 1993 i Walton. Ett område strax utanför Liverpools stadskärna. På ett tågspår ligger en nästan 3-årig, späd liten pojke vid namn James Bulger. Brutalt misshandlad och delad mitt itu vid midjan av ett förbipasserande tåg. Kroppen hittades på platsen 2 dagar efter mordet, söndagen den 14 februari. Hur gick det till och vilka var mördarna? Fredagen den 12 februari 1993 vandrade de 10-åriga skolkande pojkarna John Venables och Robert Thompson runt på varuhuset New Strand Shopping Center i norra Bootle, ett primärområde i Liverpool. På övervakningskamerorna kunde man se hur de båda pojkarna stal olika varor i shoppingcentrumets butiker. Det var bland annat godis, en trolldocka, batteri och en burk med blå modellfärg. Föremål som de sedan skulle använda vid misshandeln och tortyren av den 2-årige James Bulger. Målet med pojkarnas besök den dagen var att röva bort och döda ett barn. James Bulger kom att falla offer för ett fruktansvärt mord med en brutalitet som man inte kan tänka sig barn kapabla till. På fredags eftermiddagen åker Denise Bulger in med sin son James från förorten Kirby till New Strand Shopping Center för att göra några ärenden. Klockan 20:04 upptäcker Denise Bulger att hennes son är försvunnen. Denise lämnar James ur sikte i bara några minuter och då slår både Venables och Thompson till. Denise är inne i en charkuteriaffär och de 10-åriga pojkarna lockar med sig James med hjälp av godis som de har stulit. På övervakningskameran anges tiden 15:42 och det är då alla 3 barnen fångas på film. Venables håller James i hand och Thompson går framför dem. De ska gå på en lång promenad från Bootle för att avsluta promenaden i Walton, norr om Anfield, fotbollslagets Liverpools hemmaarena i norra Liverpool. En 4 kilometer lång promenad. Vid det som kallas Leeds och Liverpool-kanalen lyfter de James Bulger och släppte honom på huvudet så att den lilla pojken fick ansiktsskador. 38 personer bevittnade de 3 pojkarnas promenad. James Bulger grät på grund av den bulan han hade fått i pannan. Inga vittnen ingrep. De trodde att Venables och Thompson var James storebröder och att de ledde James till sjukhus eller hem. 2 personer gick fram och frågade pojkarna vad som hade hänt. Då ljög de och sa att James var deras yngre bror och att de hittat honom irrande omkring och att de nu var på väg till närmaste polisstation. De 3 pojkarna fortsatte sin promenad längs Church Road i Walton och bar sedan upp James på ett järnvägsspår vid den nedlagda stationen Walton och Anfield tågstation öster om Walton Lane. Där upptogs en brutal misshandel. De skvätte den blå modellfärgen i James vänstra öga. Det måste ha svidit och plågat den lilla pojken något kopiöst. De sparkade sen på honom, kastade tegelsten på honom och slog honom i huvudet med en järnstång. Dessutom la de batterier i James mun. Och till råga på allt hade de tagit av James alla kläder. Rättspatologen Alan Williams intygade att James förhud hade blivit skadad. Till sist, efter en brutal misshandel och en sargad späd pojkkropp, lade de James kropp på järnvägsspåret så att tåget kunde köra över honom. De ville få det hela att se ut som en tågolycka. James hade vandrat ut på spåret.
Jens, hur tror du två barn kan göra något sånt här ont?
Det är en väldigt bra fråga. Jag tror att det är barn som är psykiskt, mentalt sårade som kan göra någon sån här sak.
Mm.
Några som växer upp i under familjeförhållanden som är svåra, där det förmodligen förekommer både våld och fattigdom hemma.
Mm.
Jag tror att det är den, ja, som många andra tror kanske, den socioekonomiska bakgrunden som
mycket miljö
präglar dem. Exakt,
förmodligen.
För det var ju både till exempel Robert Thompson då här. Han hade ju 5 bröder och de levde väldigt fattigt i Liverpool och de bodde trångt och föräldrarna var väldigt våldsamma liksom. De slog sina barn.
Var Thompson den yngsta av dem eller?
Nej, inte yngst var han inte, men jag tror han var näst yngst eller sådär.
Okay.
Han hade tydligen ett väldigt nära band till, jag tror det var hans yngsta bror. De brukade hålla varandra, ligga och sova ihop och hålla varandra liksom i handen och sådär.
Mm.
Så det var nästan någonting lite så här platonskt eller kanske mer.
Ja.
Till det, att han hade liksom en, han kände att han liksom inte...
En säkerhet det, på något vis kanske.
Ja, jo, precis. Men också att han kanske hade en dragning till killar eller...
Tror du det var redan då alltså?
Ja, kanske så här undermedvetet. Eller att han liksom kände att han inte fick, att hans mamma, att han inte fick någon kärlek där liksom.
Och, nej.
Och pappan var, ja, det var ju själv likadant för mig att det var med det då. Och...
Men det, föräldrarna var ju inte... Alltså de agade väl inte barnen på något vis. Det var mest bröderna som liksom lärde han att...
Det var det kanske, ja.
Man skulle överleva på det viset kanske.
Ja, det var ju tufft. Och så vet jag John Venables, han hade väl en mor som var ganska hård.
Mm.
Väldigt strikt och bestämd. Och han kände sig nog väldigt kvävd av det, kan jag tänka mig.
Ja.
Och han såg ju väldigt liksom... De beskrev honom som ett änglalikt ansikte. Att han såg väldigt liksom oskyldig ut egentligen då. Förutom på de här givetvis bilderna som finns.
Ja, men
han
många trodde inte.
Väldigt det. Späd och väldigt försiktig. Och när de blev förhörda båda två... Så båda sa ju, ja men det var inte mitt fel, det var hans fel, det var han som tvingade mig till det här.
Båda grät. Jag tror det klippet finns på YouTube, man kan söka upp det.
De har faktiskt släppt en kortfilm om det här. Men den filmen vill ju, James Bulgers mamma vill ju att den ska dras tillbaka.
Aha.
Vilket är fullt förståeligt. Och därför tänker jag att vi inte ska...
Varför sa hon
diskutera det? Namnet eller? Kanske på den exakt. Men det, nej, men hon kände väl att hon hade inte blivit tillfrågad om det.
Uh-huh.
Det finns ju dokumentärer, men det är ju mer en skildring av det som faktiskt hände.
Mm.
Som har journalistiskt värde. Det är ju liksom ingen dramatisering på det sättet.
Nej.
Och hon tycker ju att den här regissören, att han liksom ska tjäna pengar på det. Och han påstår ju då att nej, men jag tjänar inte pengar på detta liksom.
Nej, jag
det
tycker
är klart
ju,
att han gör.
Jag tänker ändå att det är samtidigt en bra grej. Alltså att folk vet om vad som har hänt.
Ja.
För jag tror inte det här, alltså, är så jättevälkänt här i Sverige i alla fall, det här fallet.
Nej, nej, nej.
Men jag kan ju samtidigt förstå familjen på det viset. Kan ju, eller mamman då.
Men samtidigt är det här, det är det vi kommer till senare här i podden också, tänkte jag. Är det rätt att skildra våld i media? Eller finns det en tendens att det blir en, vad ska man säga, det blir romantiserat? Det blir något spännande över det och det gör att det blir mindre. För det är nämligen så att de här pojkarna inspirerades ju då av en skräckfilm faktiskt, båda två.
Mm-hmm.
Det var den här, jag tror det hette A Child's Play, med den här dockan då.
Chucky, va?
Chucky-dockan.
Mm, just det.
De hade ju sett de här filmerna med sin pappa då, jag tror det var Thompson som sett det. Och där var det nämligen så någonting med modellfärg där, att de hade någon modellfärg som man släppte ögat på. Och de tog in det på ett, det gjorde ju våldet för dem till någonting liksom, ursäkta uttrycket då, men komiskt liksom.
Ja.
Eller någonting odramatiserat. Inget som liksom drabbar någon. Det var som en lek för dem. Liksom.
För de filmerna är ju lite, alltså, parodi. Alltså det är inte parodi, exakt. Men det är så här... Så är det någon jag hade inte tagit någon så seriös om jag kollar på dem nu.
Nej, precis.
Till exempel.
Men de kunde inte liksom, de förstod väl inte det, eller de trodde väl att, för de blev en andramatisering av våldet, och gick med att de växte upp i sådana förhållanden. Så våld för dem var ju vardagsmat. Liksom.
Mm.
De förstod ju inte, för någon som kanske växer upp i en medelklassfamilj där ingen, där inte finns något våld eller liknande utsatthet. Nej. Men de ser en sån film och tänker, ja, men det här är ju bara på film. Mm. Jag skulle aldrig göra så här, jag spärrar, jag skulle aldrig någonsin utsätta någon för det här våldet.
Nej.
Och då blir det kanske nästan komiskt, för man tänker att det är så absurt och överdrivet att man inte ens liksom...
Det känns som att det är flera saker som behöver klicka också. Jag menar, jag kan ändå förstå, alltså man måste ju gå ganska långt om man vill ta det steget till att det är komiskt,
ja,
att skada någon.
Så är det.
Men har man den bakgrunden så måste ju... Det känns som rätt saker måste klicka bara för att man ska kunna ta det steget.
Verkligen. Och de skolkade ju väldigt mycket, och de sa ju verkligen till varandra, åh, jag har inte slagit ett barn på länge, tror jag till medan ena sånt.
Ja, just det.
Jag har inte skadat ett barn.
Det var ju en av anledningarna.
De letade ju efter ett barn bara. Ja. Det var inte just James liksom, men det kunde ha varit vem som helst.
Ja, det är
de var ute efter ett barn bara som de kunde... Och så stal de ju grejer som de sen skulle använda under, så de planerade ju verkligen detta.
Mm.
De planerade ju inte att just det var han det skulle bli, men de planerade att det skulle vara ett barn, alltså liksom... småbarn liksom.
Ja, som inte, det sa de ju för det.
Godis och sådär. Ja, precis. Mm. De sa ju det.
Men jag vet inte om jag tycker det är rätt att skildra, alltså om man ska gå ut med sådana här saker i media, eller om man ska romantisera det på det viset. Men det finns ju ganska tydliga exempel att det faktiskt romantiserar på något vis. Jag menar, hur många serier finns inte nu om seriemördare på Netflix?
Nej.
Folk gillar att följa det. Jag gillar att följa det också, jo, på det viset.
Jag tänkte på det.
Så det blir ett avstånd där.
Jag tänkte på det på bussen faktiskt, att det är skillnad, tror jag. Till exempel datorspel, när folk spelar våldsamma spel, där gör man någonting själv aktivt för att bidra till våldet eller till det. Men om man tittar på en film till exempel, då är ju våldet förekommande liksom.
Ja.
Det finns ju i vardagen.
Mm.
Och då blir man mer som en betraktare och inte en deltagare. Och jag tror det är som är det farliga liksom, att man blir en deltagande när man kör ett sånt här spel som är våldsamt till exempel.
Ja. Men du tror alltså spel kan påverka på det viset?
Jag tror absolut att det kan påverka, men jag tror inte att det är så att det påverkar alla. Det tror jag inte. Jag tror kommer man från en stabil bakgrund, är man en stabil personlighet, på så vis är det ju, det är ingen lösning att förbjuda det, för folk kommer hitta vägen ändå för att kunna få tag på det. Och jag tror att människor som mår psykiskt dåligt, de kan göra mycket ont eller dumt.
Ja.
Oavsett, så att säga. Det blir liksom inte bättre av, ja, men nu ska vi inte visa något som är lite känsligt. Liksom.
Det,
då blir det ännu mer förbjudet och ännu mer spännande för de här människorna, tror jag.
Mm.
Och det är det jag tror är... Det är farligt i sig också, men jag tror definitivt att det kan påverka.
Ja, men vad tror
ett
du?
Vad
tycker du om det här romantiseringen då, som det ändå det sker just nu? Som det nog alltid har gjort, att folk tycker eller dras till ondska på något vis. Tycker du det är någonting? Eller vad tycker du om det?
Det är nog för att man vet att det är så förbjudet. Liksom.
Ja.
Man vet att man ska bete sig bra, man ska bete sig gott. Och jag tror man känner sig väldigt kvävd av det här hela tiden. Att man får aldrig liksom... För jag tror att man trycker undan sina egentliga känslor. Det tror jag är typiskt för människor, att man egentligen är man så arg liksom.
Mm.
Det tror jag många människor kan vara. Man är egentligen arg på insidan och man liksom vill få ut sin ilska, men man hittar liksom inget utlopp för det.
Nej.
Och då är det viktigaste att hitta något utlopp för det som är liksom bra.
Mm.
Kanske skriva om det, liksom musik, jag tror producera det även, någonting.
Ja, alltså jag tror
kanske.
Ja, alltså jag tror även det kan vara något psykologiskt där, att man för min del i alla fall, jag kan bara tala från mig själv.
Mm.
Att man är så långt ifrån det själv, så att därför tycker man det är intressant på något vis.
Så är det absolut.
Ja.
Så är det absolut. Att man själv har de spärrarna som vissa inte har. Vissa har ju inte de här spärrarna överhuvudtaget.
Nej, nej.
Vissa saker är den empatiska förmågan också, då blir det också extra svårt.
Mm.
Så de fick inspirationen från den filmen, tror de ju specifikt då.
Mm.
Men sen så är det ju, det här var ju på 80-talet.
Ja.
Och det finns ju liknande fall. Det fanns ju ett fall med en tjej som hette Silje Redergård i Trondheim i Norge, som blev attackerad av två äldre.
Skillnaden var väl att de var yngre till och med, va?
De var till och med yngre kanske.
Mm.
Ja. Men där var det så att det framgick tydligen att de hade kollat mycket på Power Rangers, som var populärt på 80-talet. som liksom var Det var ju inte våldsamt som att de skadade någon. Det var ingen som, det var liksom inget blod, det var inget sådant.
Nej.
Men det var väldigt mycket kampsportsinslag var det.
Ja.
Och det var väl det att det såg så ofarligt ut då, att man, folk lekte på lekplatserna så här, låtsas de
var. Jag kollade på Power Rangers.
Ja, till exempel. Så de förbjöd ju både Power Rangers och Darkwing Duck då i Sverige. De fick ju ta bort dem och ersätta det med Bumblebjörnarna istället. Ja. Darkwing Duck då. Och det fallet kan eventuellt också kanske ha inspirerats av James Bulger, eller att det var en tid då det blev mer lättillgängligt med sådana våldsamma program eller på något sätt.
Jag vet inte, jag tycker det är en så här, jag vet inte riktigt vad jag ska tycka om det. Att man, det känns lite som att man ibland försöker hitta en anledning till att vissa barn eller vuxna gör hemska saker, men att det egentligen bara kan vara någonting som, alltså mycket miljö tror jag det handlar om egentligen.
Tror du det kan vara ett infall bara, att man bara bestämmer sig, eller att man bara, det här kan vi göra, ungefär som att man kan få ett infall att okej, vi ska snatta liksom. Man får för sig någonting bara. Man tänker inte på konsekvenserna, man tänker inte på andras känslor liksom.
Jag tror det var något impulsivt i alla fall i det här fallet. Jag tror det liksom, de hade avsikt att skada någon eller slå någon, men att det gick för långt, att de bara fortsatte lite på det. Så var det ju i fallet av det mordet i Trondheim med. För det var väl så att de, den här flickan började gråta och de ville få tyst på henne. Det sa de i alla fall i förhör då. Så jag tror det är någonting mer, att det bara hände tyvärr alltså.
Ja, jo. Det är fruktansvärt. Och sen också ser det ju så att de här killarna, de blir ju förhörda efteråt givetvis. De blev påkomna och det tog ju 2 dagar innan de hittade kroppen. Men då förstod man ju att det var någonting som hade hänt. Tog in pojkarna liksom och de förhörde dem en och en sådär.
Men alltså hur tror du, varför la de pojken på spåret?
Alltså, ja, men det var ju det att de trodde ju att om vi låter tåget köra på honom så tror ju folk att han har blivit påkörd. De förstod ju inte det. Ja, men de förstod ju inte att det finns folk som kan kolla upp det, vet, hur man, att man har skadat kroppen och hur den har. Det tänker ju inte de på, de var ju bara 10 år. De tänker att ja, men de tror väl att han har gått ut. De tänker väl inte på att något annat.
Det är så sjukt att de tänkte så långt ändå.
Mm.
Att de ändå hade en plan på något vis.
Jo,
att
precis.
Här kan vi, alltså det jag förstår ju tänket.
Ja.
Att de tänkte så långt ändå, det överraskar mig.
Jo,
faktiskt.
Men det är väldigt otroligt.
Ja. Vad hände efter det här då, alltså med mordet på James Bulger för de här pojkarna?
De åkte ju in i, alltså någon slags ungdomsfängelse så blev det ju då. I Sverige är det ju så att då kan ju inte barn kan ju inte döma, jag tror det, kan inte dömas för brott när man är under 15. Men de kan ju hamna på ungdomsanstalt. Men här var det ju att de hamnade med någon slags fängelse.
Var det?
Situationen för mig det, att det var något sådant. Och
de undersöks säkert mentalt på något vis också.
Såklart. Och föräldrarna sa ju det, att vi kommer älska er oavsett, har ni gjort detta? Så sa de, det var vi som gjorde det. Erkände de då.
Ja, man vet inte vad man ska tycka där. Alltså, man har ju hört förhöret på dem. Och de gråter ju och såna här saker. Alltså, samtidigt är man mår ju inte bra av att höra några barn gråta. Liksom, så det blir ju automatiskt att man på något vis ändå känner med dem. Undrar vad som egentligen för sig gick i deras huvuden när det hände. Liksom.
Man förstår ju inte om de var medvetna om att det var fel. Liksom.
Nej.
Det är det man inte vet.
Exakt.
För de kanske kände att det inte var liksom en, det var ett barn som knappt prata, som var liksom, det kanske inte var som en vuxen, det känns overkligt liksom, ett litet barn, du vet, ja men det behöver inte ta på allvar, ja, det var kanske så de tänkte liksom, det är inte en, han är inte samma ålder som oss, vi är äldre, vi
är. Det var ändå grova, alltså de utsatte ju ändå pojken för tortyr, i princip.
Ja, det var verkligen.
Så det kan vara att de på något vis inte kände att det var verkligt, som du säger.
Nej.
Faktiskt. Så kan man. De här pojkarna skaffar ju hemlig identitet efter det här mordet. Vad tycker du om det? Är det någonting som du tycker skyddar bra?
Jag tror att anledningen till att det finns med skyddad identitet är ju såklart för att folk inte ska gå till attack mot dem och mörda dem, såklart.
Men det här jag bara stoppar det där. Ja. För jag tänker ändå, om när folk skaffar skyddad identitet så kan det också bli, speciellt om man gjort något sånt här hem som de här har gjort, att man ändå, folk ändå söker upp, vill ha, letar information. Och hittar dem till slut att det blir någon sån här häxjakt på något vis.
Exakt, exakt. Men det hade varit ännu värre om man visste vad de hade för namn, såklart.
Ja, det blir ju lättare.
Men det, tyvärr är det, med tanke på vad de har gjort, så är det ju så att det upprör väldigt många människor.
Mm.
Jag kommer inte ihåg namnet på personen, men det var ju så hemskt att en man i Storbritannien liknade då Thompson. Och det hade spridits några bilder på några, jag tror det var några bilder på dem faktiskt.
Mm.
Och då trodde ju personen att det här var den personen. Och han blev ju liksom trackad, vet, och folk liksom hotade honom. Och det slutade så illa faktiskt att han begick självmord på grund av detta.
Oj,
alltså, och han var ju helt oskyldig. Han hade ju ingenting med detta att göra. Han bara liknade den ena personen.
Var det sociala medier då? Eller?
Nej, jag tror bara att det var vanligt liksom, att han, det rapporterades i någon tidning där. Men det är ju som en skyddad identitet, att det är såklart till för att skydda dem, för att de begick de här brotten när de var väldigt små. Och de är ju förmodligen på något sätt i deras mentala ohälsa väldigt stor, skulle man ju tro.
Det förmodligen, hoppas jag.
Förmodligen alltså. Hoppas jag. På något sätt då. Och därför måste de bli skyddade från, det blir som att de blir skyddade från sig själva. Och det är ändå så att man lever i en demokrati och det finns ett system satt i bruk liksom, för hur det ska gå till. Hur ska man vårda? De kommer förmodligen aldrig kunna återhämta sig från detta.
Nej.
Men samtidigt, hade det varit rätt att ta deras liv bara sådär? Det är ju frågan. Det är ju frågan med liksom...
Det är en moralisk fråga det där. Ja. Jag tycker den är lite tuff. Jag tycker
dödsstraff
ändå...
liksom. Det är frågan om det är. Det är ju inte något som England håller på med i alla fall.
Nej, jag kan tycka det är lite grovt. Man ska ändå på något vis... För min del tycker jag i alla fall då att man ska kunna tänka över vad man har gjort lite. Jag tror alla kan ändras, de flesta i alla fall, ja, till något bättre.
Och dessutom i fängelse så får de ju ofta göra något. De får ju ofta göra någon typ av, ibland är det socialtjänst, det är ju inte deras fall då, men jag menar, ibland så kan de ju lära sig ett yrke eller liknande och, ja, och bidra med någonting i alla fall.
Studera vissa.
Bidra med någonting till samhället liksom.
Mm.
Så att, så att de,
ja. Samtidigt så tror jag även att de här kanske tycker det är rätt skönt att ha en annan identitet. Mm. Byta namn, känna att de är en annan person kanske.
Så är det.
Ja.
Glömma sitt gamla jag.
Exakt.
Samtidigt tror jag det är lite farligt, för att båda de här två, åtminstone Venables, blev ju åtalad för innehav av grov barnpornografi.
Ja, det är ju lite alltså.
Dessutom under permission då, vilket de har haft, så hade de tagit sig tillbaka. Jag tror det var Venables som du sa. Han då tog sig tillbaka till Liverpool, även om du påstod att det fanns någonting där som sa att han fick inte åka tillbaka till just Liverpool då.
Jag för mig att det var att han blev förbjuden att besöka alltså hela Liverpool.
Mm.
I princip, men han gick dit ändå.
Ja.
Jag tror det var, nu kan jag faktiskt ha helt fel, men jag för mig att jag läste att det var just mamman som såg honom.
Ja.
Till och med.
Mm.
Och varför han gick dit, ja, fotbollsmatch kanske, jag vet inte riktigt. Mm. Men det du nämnde med det här självmordet, det är också så här lite intressant, för att folk har lätt att haka på när någonting skrivs. Och i det här fallet var det negativt att folk hakar på då.
Ja, ja.
Och att de spred hat mot en oskyldig människa.
Mm.
Så jag tycker inte man ska hänga ut folk på det viset.
Nej, nej.
För det kan ofta, när det är någonting som liksom trendar och är populärt, då blir det lätt att man tror att det är sant.
Mm.
Det här måste vara sant. Så att, eller vad tycker du om det?
Ja, nej, men jag tror du har helt rätt. Och jag tror att, det vågar jag faktiskt inte yttra mig om, men jag tror att även James Bulgers föräldrar, såklart, de känner en enorm ilska och frustration.
Mm.
Och sorg, såklart. De har känt det länge som helst. Det är ju så hemskt att det splittrar ju även deras relation, såklart.
Jo, jo.
För de kunde inte bo tillsammans längre, för det blev för mycket. Liksom.
Mm.
Det var ju deras barn. Det var ju deras liksom kärlek emellan som förstördes liksom, för evigt.
De måste vara ganska trasiga, ja.
Fruktansvärd. Men hon hade hittat en ny man i alla fall. Då, så Denise vet jag. Så när hon var med där på, jag kommer inte ihåg vilket program det var, men det brittiska, kollade nyligen här.
Mm.
Brittisk morgonprogram där.
Okej. Okay.
Det är ju fruktansvärt att och jag tror, men jag tror ändå inte att de tycker att de skyddade identiteten ska släppas. Däremot, nej, så är det så att väldigt många människor, den engelska allmänheten har ju tyckt detta då, liksom, att de ska
dödas.
Ja, ja. Och att de ska släppa skyddade identiteterna. Det finns ju flera sådana fall. Det finns ju faktiskt ett fall med en tjej, liten tjej från inte Liverpool, men Newcastle då, som heter Mary Bell, som mördade två pojkar, yngre pojkar då.
Och där hur gammal var hon? Sak.
Jag tror hon var 10 ungefär också.
Osh.
Och de var också sådär 2-3 liksom.
Hon dödade 2?
Jag tror hon dödade 2 faktiskt. Jag tror det var 1 eller 2 pojkar där. I alla fall att hon växte också upp i en trasig bakgrund och hon fick en skyddad identitet efteråt. Mm. Och det var ju samma sak där att folk letade efter henne och trodde att de hade henne på bild och försökte liksom hitta henne. Och, men de har ju fått det största straffet förmodligen. Att de vet att de aldrig blir psykiskt hela. Och om det är så att de saknar empati så är det ändå så att de är ju, deras frihet är ju så oerhört begränsad och inskränkt. Oh ja. Liksom. De kan ju aldrig leva ett vanligt liv igen.
Jagade genom livet.
Det är omöjligt. De kommer ju alltid känna sig jagade.
Mm.
Även om de kanske inte har så mycket empati så kan de i alla fall förmodligen uppfatta eller förstå att de är oerhört efterlysta och liksom
det hoppas man lite också att de ska förstå. Mm. Så att det finns den känslan hos dem att de har gjort något
rädsla.
Fel.
Ja, ja. Också.
Men vad hände med Thompson då? Vi vet ju att han här Venables blev dömd för barnpornografi då.
Ja, jag vet faktiskt inte så mycket mer om honom alltså. Jag vet faktiskt inte det.
Nej, det är samma för mig. Jag har kollat upp, men det finns mer information på Venables då. För det tar ju över lite om man gjort ett sånt brott i samband med vad faktiskt han har gjort innan.
Exakt. Så. För de trodde ju att det var såklart sexuellt med tanke på att de då
för pojken var penetrerade naken med
honom liksom, med olika batterier och så vidare. Och att de klädde av honom och sådär. Att de trodde att det var något sånt bakomliggande. Mm. Och just att det var 3 pojkar och Thompson hade ju sån här relation med sin yngste bror, att de låg liksom i samma säng, du vet. Och
ja, just det.
Och väldigt så intimt. För att vara den åldern. Då.
Det hemska jag tycker, för barn är av sin miljö, alla är nästan av sin miljö. Man brukar säga att man blir, alltså man, om man alltså är med vänner och sånt så blir man som sina vänner, man blir som miljön runt omkring. Ja. Och så tror jag det är ännu mer för barn. Och skulle då Venables göra så här mot James Bulger så kanske han har gjort så. Eller blivit antastad själv.
Förmodligen.
Förmodligen. Förmodligen. Och det är det som är hemskt också, tycker
förmodligen.
Jag.
Helt klart. Men det är ett ett fall som ett mordfall som har präglat England och Storbritanniens kriminalhistoria.
Mm.
Och vi har ju summerat det lite i korthet.
Mm.
Kanske så kommer vi tillbaka till det i något poddavsnitt längre fram.
Ja.
Ska jag säga. Och definitivt de ämnena vi diskuterat idag också.
Exakt.
Men det var nog allt från oss den här gången, tror jag.
Ja. Vi får tacka alla som har lyssnat och hoppas att ni gillar avsnittet.
Ja, och följ oss gärna i sociala medier, höll jag på att säga. Nej. Men följ oss gärna på de plattformar som finns. Spotify, Acast, Apple Podcaster.
För då dyker det upp där i flödet för er där, så ni kan se när vi släpper.
Tack för oss, vi hörs nästa gång.
Yes, ha det gott.
Hej. Hej.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
So you're going to ask me questions or I'm just going to talk?
Hey, I'm Mishi Harman and I'm the host of Israel Story, an award-winning podcast that tells unusual, quirky and intimate stories from the complicated place I call home.
A lot of people were offended that I played with their emotions.
The floor was really falling from under me.
She looks like a Jesus.
We just launched our 6th season, and I hope you'll join us for what is going to be a roller coaster of a ride.
East, east, east.
They don't really know where my home is.
Why does it matter? A human is a human is a human.
Search for Israel Story wherever you get your podcasts.
Acast recommends.